Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen, med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till hallmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt att få pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Idag pratar vi om den relativt nya vardagen som vi alla just nu navigerar i. Där vi frenetiskt tvättar händerna, möts av tunga nyheter varje dag och helt plötsligt inte får träffa våra nära och kära precis som vi vill. Det finns mycket att diskutera när det gäller coronakrisen, men idag pratar vi om hur du som småbarnsförälder kan hitta några livbojar att hugga tag i för att göra livet lite enklare. Vi pratar med en av författarna till den grymma föräldraboken Vad alla föräldrar borde få veta, psykologen Maria Lalouni. Hej Maria!
Hej!
Och idag testar vi också något nytt här för första gången. Vi spelar in podd via video, annars så ses vi ju alltid när vi spelar in. Men idag kör vi via video. Känns det bra där hos dig?
Ja, men det gör det absolut. Det känns bra.
För jag tänkte ju idag att vi skulle få din input på hur man som småbarnsförälder i de här tiderna kan hitta lite ordning och reda i livet trots att omvärlden är så orolig. För det kommer ju ny information varje dag och kanske från att vi spelar in det här så har det kommit nya råd och regler om hur vi ska förhålla oss till det här. Men jag tänkte att vi ska prata lite om fem olika områden i livet som i allra högsta grad påverkas av det här som pågår just nu. Och få dina råd om hur man kan tänka. Och det första som jag har skrivit upp är den här stora utmaningen för många som såklart är den sociala distansen som rekommenderas just nu. Det sociala livet är ju helt enkelt satt på paus och mycket av det som man kanske normalt ser fram emot, som en middag med kompisar, träna på gymmet eller bara att gå på sångstund på biblioteket. Allt är begränsat på obestämd tid. Hur påverkas de flesta av det här att många av de sociala sammanhangen helt enkelt försvinner?
Ja, alltså sociala relationer är ju extremt viktigt för oss människor. Det är ju en sån riktig frisk faktor för oss. Alltså något för att vi mår bättre. Så det här är såklart jättetufft för småbarnsföräldrar. Och också kanske på ett sätt lite extra tufft då, eftersom man också kan ha behov av avlastning av sina föräldrar till exempel. Och man kanske inte har möjlighet att få det nu. Om de till exempel tillhör en riskgrupp. Men jag tycker också att som familj så är man ju också skyddad eftersom det finns sociala relationer i familjen. Man är ju inte ensam när man har en familj. Så vi blir ju heller sällan sysslolösa som småbarnsföräldrar. Och jag tror faktiskt dessutom att, alltså förutom att det kan ju förstås vara jättetufft att inte få liksom, kunna få hjälp och känna sig ensam i den här situationen, så tror jag att det kan finnas en annan fördel för småbarnsföräldrar. Och det är ju att att mindre barn är ju i en konstant utveckling. Och på så sätt så händer det ju ändå någonting positivt aktivt hela tiden. Vilket
är
kanske
för
alla andra människor som inte har liksom småbarn eller som Så jag tror att det kan finnas liksom mycket gott också i att vara en småbarnsfamilj i det här.
Absolut, och jag tänkte faktiskt på det här om dagen att det är ju också väldigt fint att man inser just nu hur viktiga de här vardagliga sociala kontakterna är. Det tänker man kanske inte på, eller kanske inte har liksom tagit det lite för givet tidigare. Har du några så här konkreta råd just för att klara av den här sociala distansen på ett bra sätt?
Ja, alltså jag tror att det är ju, alltså eftersom det är viktigt för oss att ändå ses, så att hitta andra sätt att ses. Att digitalt, som vi gör nu till exempel, att ringa, att gå på promenader med social distans. Man behöver ju inte helt avhålla sig. Man kan ju fortfarande gå på barnvagnspromenader med andra föräldrar, men att försöka hålla en viss distans, att vara i en lekpark kan man ju fortfarande göra. Och ja, men att försöka vara också mer närvarande i dem. Man kan ju också, alltså, som förälder behöver man ju också input från kanske jämnåriga och kompisar och så. Och det kan man ju faktiskt göra. Vi vet att det är många som har prövat att göra det, att ha en liten after work via Zoom till exempel. Eller,
precis. Jag hade en FaceTime-fika här senast igår med våra kompisar. Det blev liksom riktigt trevligt. Jag känner att vi typ har inte pratat så sammanhållet på väldigt länge. Alltså när vi ses med alla barn så är det ganska svårt att få den där stunden när man verkligen pratar färdigt. Men av någon anledning så funkade det jättebra. När barnen sprang iväg lite och lekte och visat kvar och pratade vid bordet. Så att det kanske är en bra grej ändå för att ändå känna att man är connected lite grann i varandras liv, även om man inte ses.
Ja, men verkligen. Och jag tror också att när man ses över Zoom så blir det ju också så att alla lyssnar på, alla hör ju allt som alla säger. Så det blir inte som när man sitter på en middag till exempel, kanske man bara pratar med de som man sitter närmast. Utan det blir ju en annan form av samtal som också ju är väldigt härligt.
Jag tänkte att det andra som vi ska djupdyka i lite här är det här med att hitta en struktur i vardagen. För det tycker jag kan kännas ganska svårt när man är hemma mycket mer, man träffar färre människor. Och som föräldraledig eller hemma med sjuka barn eller då att man försöker jobba hemifrån med barnen hemma så kan ju dagarna kännas ganska långa. Vad är basalt i vardagen för att vi ska må bra och hur kan vi skapa det i den situationen som är just nu?
Basalt i vardagen för att vi ska må bra är ju det som vi pratade förut om, sociala relationer, men också det här läget som är nu, så tänker jag att det som du är inne på, att skapa en struktur, är extremt viktigt, för det är någonting som vi kan hänga upp oss på. Och även, alltså både vuxna och barn kan ha stort behov av det. Så ja, men som ett tips kan ju vara då att man delar in dagen i olika enheter. Lite som man gör på förskolan, att man liksom
ja.
Med några måsten.
De är lite experter på det kan man säga, på förskolan. De jobbar ju jättemycket med det, liksom, tidsblock av olika slag.
Ja, men verkligen. Så att man kan ju lära lite av det. Och man kan ju till exempel att börja med några saker som är lite mer så här, ja, men det här är bra, viktigt att vi får till, att vi kommer upp, att vi sätter på kläder, att vi äter frukost. Och sen kan man göra något lite roligt, som att och utan sväng. Man kan till exempel då ha en plan för varje dag. Ja, men idag ska vi hitta fina stenar, eller idag ska vi leta efter vårtecken, eller idag ska vi gå till en park. Sen är det ju också så att det kan ju bli att tiden krymper lite. Alltså ibland kan det vara så att man försöker jobba också, att man, eller att man har en hel del hushållsarbete. Så man, ja. Och då kan det vara bra att involvera barnen i de vardagliga aktiviteterna också. Liksom, ja, men hjälpa till att stoppa in i tvättmaskinen. Eller, jag menar, att diska, det är tråkigt, men det kan ju bli till och med en kul aktivitet för ett litet barn. Även om det
Absolut.
Blir väldigt blött och tar längre tid. Och inte blir precis lika rent kanske. Men att ändå att försöka involvera barnen i de aktiviteterna också, så man inte bara känner sig så jagad som förälder, att man inte riktigt hinner med allting.
Jag tycker just när man är hemma mer så blir ju de här vardagssysslorna blir också mycket mer intensiva. Jag tycker liksom att jag går från så här frukost till mellis till lunch. Alltså det är så här ett mål efter ett annat och så är det all städning och det är liksom så här, det blir väldigt mycket. av det när man är hemma väldigt mycket mer på något vis. Det är ju, ja, har du några andra så här konkreta knep för att dagarna inte ska kännas så där oändliga utan lite mer meningsfulla just nu?
Ja, men ett knep kan ju vara att man, om man har en sån här struktur, att man också kommunicerar den med barnet. Så att man ritar upp vad man har de olika dagarna. Och för små barn är det ju fiffigare att använda liksom bilder istället för text. Och jag tänker att det här med att man vet vad man ska göra på dagen, jag menar att det både för föräldrar och barn är väldigt liksom vettigt. Även om man kanske har äldre syskon så kan de gå där och titta och så ser de till exempel att det är det här till lunch och sen så är det här. Ja. Bara att det ger en viss trygghet, att man vet ungefär vad som ska hända.
Jag håller verkligen med. Jag började ju den här coronaperioden med 10 dagars karantän, riktig karantän i Spanien. Och där gjorde vi så att varje morgon satte vi oss ner och då var det lite av en aktivitet också. Att vi målade upp dagen, vad som skulle hända. Vilket inte var så himla mycket för att vi fick ju bara hålla oss i vårt hus och i vår trädgård. Men just det här att dela in tiden och att så här, nu är vi vid nästa hållpunkt, gör ju att man har någonting att hänga upp sig i. Sådär.
Verkligen, alltså det låter som en så himla bra idé tycker jag. Att också involvera barnen i det. Så att de också får, jag menar, att de känner sig delaktiga. Vilket ju också gör att de känner sig troligtvis mer motiverade för att genomföra det som man har bestämt.
Är det viktigt det här att man liksom ändå försöker hålla sig till det man normalt gör? Alltså typ göra sig i ordning. Det blir ju lätt tycker jag att man så här, ska man vara hemma en hel dag så går man runt i myskläder liksom. Och så blir liksom hela känslan lite av det här som när man är hemma och är sjuk eller liksom så här, för att man är ganska sällan hemma så mycket som man är just nu. Är det viktigt att liksom hålla kvar i det här att försöka göra sig i ordning, klä på sig, typ såna här saker?
Alltså jag tror att det kan vara lite både och där. Det är klart att man måste få dagar när man går omkring i myskläder. Det är ju, det kan ju vara superhärligt. Men också det här med att om man känner att man är på väg in i liksom en lite negativ spiral. Om man känner att ja, men det här blir bara lite så här, bara lite geggigt och vi ser inte varandra eller vi alla, ja, men, ja, då kan det ju hjälpa. Att försöka styra upp det lite grann. Alltså man kan ju må bra av att själv av att göra sig ordentligt. Ja. Så att det beror ju lite på. Men jag tror också när det blir så här, under lång tid så tror jag att vissa av de här ja, men att vi liksom klär på oss riktiga kläder, att vi inte kanske går ut i pyjamas på promenad och sådär i alla fall kan vara rätt bra. För oss.
Precis. Jag kände igår här, då var det söndag, då tog jag på mig träningskläderna. Vi var ju bara hemma, men jag liksom gick runt i träningskläder. Det här, då kände jag så här, det här är lite av ett lifehack när man är hemma mycket. För det är lika skönt som myskläder, men man är ändå så här lite mer peppig när man går runt i sina träningskläder och är ute med barnen i trädgården och så där.
Ja, man får hitta sina knep.
Ja.
Om det här kommer att vara länge, vilket är mycket tyder på, så får man ju, så finns det säkert många möjligheter till variation liksom, som man får hitta det som fungerar för en. Men det kan vara bra att pröva lite olika.
Precis, men om man ska sammanfatta där så har vi pratat om att verkligen hitta en struktur för dagarna och att planera lite framåt och att involvera barnen också om man har så pass stora barn att det går.
Det är bra.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sen tänkte jag så här, nästa utmaning är det här så har jag skrivit ner att jobba hemifrån. Men också är det ju verkligen en stor om inte större utmaning att inte kunna jobba på tryggt avstånd till andra människor just nu. Så jag tänker att vi ska prata om både och. Ja, om vi börjar med de som jobbar hemifrån just nu så är det ju verkligen både en lyx, men det kan också vara ganska trixigt att få ihop vardagen som småbarnsförälder när en kanske jobbar eller båda försöker jobba. Hur får man ihop en fungerande vardag kring det här?
Ja, där tror jag att det finns många olika sätt. Jag vet att många som har möjlighet till det delar upp dagarna så att en jobbar förmiddag och en jobbar eftermiddag om man är två. Och att man då när man inte jobbar fokuserar helhjärtat på att ta hand om barnen. Så om det går tror jag att det är en bra idé. Men generellt också tänker jag att det är viktigt att tänka good enough nu. Liksom. Det får vara okej att det inte är så bra som det skulle ha varit i normala fall. Man kanske inte hinner jobba lika effektivt, man hinner inte med lika mycket. Och barnen kanske får vara lite extra vid skärmen än vad man skulle tycka var okej i vanliga fall. Man kanske inte hinner, jag menar om man ska laga alla måltider hemma, då blir det inte alla av dem långkok. Man får nog sänka kraven lite grann på sig själv om man väljer och har möjlighet då att vobba.
Ja, för det är ju också en grej det här just med att vobba, alltså att jobba medan man då har sjuka barn hemma. Det känns ju lite grann som att det är upplagt för kaos, eller? Jag har aldrig lyckats att jobba samtidigt som jag har hand om barnen, eller? Jag vet inte, det kanske folk gör.
Alltså, om barnen är ganska sjuka så går det lite lättare. Alltså om de har medtagna. Men annars, jag skulle också säga generellt, alltså, det är jättetufft. Det kanske är bättre då att vabba. Ja. Och i annat fall då sänka kraven rejält. Det är verkligen inte good enough. Alltså om man har ett barn som behöver liksom vård av en och omsorg och uppmärksamhet, då är det ju jättesvårt att samtidigt tänka att man då ska jobba.
Verkligen, vi konstaterar det. Vobba inte, tycker jag är ett bra råd. Rulla Vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu. Det är ju som sagt väldigt många som inte kan jobba hemifrån, utan kanske är de här som möter dem som har blivit sjuka varje dag eller på något annat sätt har ett sånt jobb som man måste vara på plats inom förskola, skola eller något annat. Hur kan man hantera den här oron och stressen som det innebär att tvingas vara i situationer där man kan bli smittad och ta med smittan hem och ja, allt som händer?
Det är ju jättestort problem, tänker jag, generellt just nu när vi ställer om, när vi inte riktigt har ställt om och det inte finns skyddsutrustning ordentligt till vårdspersonal, men även till de som kanske jobbar på en affär eller det finns ju många utsatta yrkesgrupper. Så nummer ett är ju förstås att bygga upp liksom skydd runt de personerna. Men sen så finns det ju ändå alltid en risk, precis som det finns för oss alla. Och ibland kan ju den här oron i sig göra mer skada än själva risken. Och när det gäller oro så kan man försöka undersöka den lite grann. Alltså att inte liksom överväldigas av den, utan att undersöka den. Om jag blir smittad, vad händer då? Hur ska vi göra i familjen? Finns det något sätt att vi kan liksom separera oss lite grann? Och sen just det. Att försöka förhålla sig till de här orostankarna. För ibland så spinner ju de bara på. Och man kan försöka liksom se dem lite grann utifrån. Om man har möjlighet till det. Om man kan tänka så här, det där är ju en typisk orostanke. Den är väldigt liksom negativ och katastrofal. Kanske kan jag försöka liksom stoppa den och försöka liksom tänka på något annat. Och här hjälper det också med att försöka fylla livet med annat.
Just det.
Man mår bra av. Det finns ju liksom, man kan också tänka utifrån acceptans och förändring. Där finns ju vissa saker som vi kan påverka. Vi kan sprita händerna. Vi kan hålla liksom distans till andra. Men det finns ju också sånt som vi inte kan förändra, som vi måste acceptera. Mm. Det finns en risk för oss alla. Betyder inte att det är rätt eller rättvist, utan bara att vi inte kan kontrollera det. Och det. Om vi då kan liksom försöka, alltså att vi kan försöka liksom se det för vad det är. Det här kan vi inte kontrollera, så kan det kanske vara hjälpsamt. Men också att försöka liksom minska det som föder orostankarna. Till exempel att hela tiden lyssna på nyhetsuppdateringar. Det kommer inte så mycket nytt ju.
Nej, inte nu gör det ju inte det. Det är och väldigt mycket negativa nyheter.
Mm. Ja, vi märker ju ganska tydligt, tror jag, vad vi mår bra av och vad vi inte mår bra av. Och sen så kan ju, om man har jättestark oro, så tycker jag också att man kan, liksom kan prata med någon om det, och att söka professionell hjälp också om man har mycket oro.
Precis, ja. Röda Korset vet jag har en hjälplinje om man känner väldigt stark oro. Så där kan man ju kontakta. Vi, just här passar vi också på såklart att skicka ett hejarop till alla inom vården och alla andra som berörs direkt av den här krisen. Och påminner om att ni går till jobbet för vår skull och vi stannar självklart hemma så mycket som bara går för erans skull.
Yes.
Yes. Vi har ju varit inne lite granna på det, men något som påverkas ganska mycket av att man är hemma så här mycket är ju relationen, om man lever tillsammans med någon. Hur 17 lyckas man undvika allt småtjafs när alla i familjen ska gå hemma och knö på varandra?
Ja, nej, men det där är ju...
Eller gör man inte det?
Jag tror att någon som rens i det, för det första.
Mm.
Och Kajsa Allen-Rodin och jag som har skrivit den här boken, Vad alla föräldrar borde få veta, en av de sakerna som lyfter upp i relationen mellan föräldrar och barn är ju det här med fokus på det som funkar. Alltså att försöka liksom se mellan fingrarna på sånt som inte är så här 100% i jättetoppen, men att försöka lyfta upp det som verkligen funkar. För att barn gör ju en massa saker som funkar hela tiden. En massa bra saker. Och det här förhållningssättet kommer faktiskt från början ifrån forskning kring parrelationer.
Aha.
Och där har man sett att par som när de diskuterar någonting som de inte är 100% överens om, de som har 5 gånger så mycket positiv liksom kommunikation som negativ, de har en mycket bättre chans att klara av sin relation. Och det här är någonting som vi kan tänka på liksom hela tiden i vardagen. Att försöka liksom lyfta det som funkar, se det som funkar. Det är väldigt lätt att vi missar det. Vi ser den där koppen
att
stå på vardagsrumsbordet, men vi noterar ju inte den som är i diskmaskinen.
Mm.
Så vi behöver alla, tror jag, anstränga oss att försöka liksom lyfta fram det positiva hos varandra. Mm. Vilket i sig leder till liksom goda cirklar.
Är det så att man ska tänka då att har man sagt en negativ grej till sin partner, då ska man liksom också få in 5 positiva saker som de har gjort under dagen också?
Ja, och det behöver ju inte, alltså man kan absolut tänka så, men när det gäller kommunikation så handlar det ju inte bara om så här, ja, men vad bra att du gjorde det där, utan det kan ju också handla om att man visar uppskattning på andra sätt, genom till exempel en kram eller en någon form av liksom fysisk kontakt, eller det behöver ju inte bara vara liksom rent så här, det där gjorde du bra. Och det är ju samma sak med våra barn också, vi har ju mycket kontakt och annan typ av kommunikation. Men absolut, jag tycker att man ska försöka tänka minst liksom 5 gånger så mycket positiv som negativ och korrigera. Mm. För relationen mår helt enkelt bra av det.
Ja, alltså lite grann med barn så blir det ju väldigt mycket non-stop. Alltså det pågår någonting nästan hela tiden. Som vuxna i en familj, hur hittar man det där? Eller är det viktigt att tänka på att man har ett upplägg där båda får lite space och andas? Sen har man ju väldigt olika behov av det. Men är det ändå viktigt att tänka på det? Också om man märker att det blir mycket tjafs hemma.
Men jag tror att det är särskilt viktigt att tänka på det nu. Och det har man ju faktiskt också sett i studier. Att när det har varit mycket tjafs i en relation mellan föräldrar och barn, så har man sett att om föräldern då får komma iväg och träffa andra, med vänner, så har man sett att det i sig har en positiv effekt på relationen mellan föräldrar och barn. Och på samma Just sätt det. Kan man ju tänka förstås i parrelationen. Mm. Att det är ju olika vad man får kraft av. Alltså vissa får ju kraft av att träffa vänner, andra får kraft av att springa milen eller liksom ta en promenad i skogen. Så att ge varandra, att försöka vara generösa mot varandra, det är svårt när tiden är knapp och man har sömnbrist och allt möjligt, men att försöka vara generösa mot varandra, så tror jag man har mycket tillbaka på det.
Kanske underlättas också om man är duktig på det där med att planera någon typ av struktur för familjen. Så kan man också så här är ditt block, här är mitt block med där jag får göra det jag vill. Ja, alltså nästa utmaning har vi varit inne lite granna på, men det är just den här med alltså oron och känslan av maktlöshet över allting som händer just nu. Och det som sagt förstärks ju ganska mycket av det här enorma informationsflödet om allt som händer. Hur just hittar man den här lagom balansen mellan att uppdatera sig och att inte ta över precis allt man tänker på?
Ja, men det är just det är ju en utmaning. Jag tror att vi alla känner igen oss i den nu. För att jag tror att den generella stressnivån är ju högre hos de flesta av oss. Vi är oroliga. Vi kan vara oroliga för till exempel våra föräldrar kanske, om de är äldre, eller deras föräldrar om det finns. Alltså att generellt sett har vi ju också anledning till mer oro. Jag tror att det är ganska mycket det som jag har sagt tidigare, att försöka begränsa liksom den här, att hitta det som man mår bra av och göra mer av det, tror jag är jätteviktigt. Och att begränsa det som man inte mår 100% bra av. Sen en annan sak som man också har sett då, apropå far- och morföräldrar, är ju att det är ju tufft för alla att vara i en isolering och att vara så här hemma. Men att man har sett det i studier att om man tänker att man gör det här för andra, alltså att man tänker att det är för de som är sjuka och de som är svaga, för att de inte ska drabbas av det här viruset, det är därför som vi alla måste vara hemma. Det har man sett att det mår människor generellt bra av, alltså bättre av, om man tänker det som man kallar för altruism, alltså att man gör någonting för någon annan. Och då handlar det både om oro och nedställdhet och att det har en liksom, skyddande effekt att liksom tänka att man gör det för andra. Och inte bara
precis, vad syftet är. Just det, precis. Alltså just det här, när man har den här oroliga tiden. Alltså dels som du säger, någon äldre kan bli sjuk. Man kanske ska föda barn just nu och partnern får inte vara med. Man är orolig kanske för sin ekonomi. Eller för att själv bli sjuk. Det finns ju så himla mycket att oroa sig för. När man känner den här liksom orosnivån stiga, har du något så här konkret tips? Vad kan man göra?
Nej, men det som vi var inne lite på där med acceptans och förändring. Om man till exempel ska föda barn, så vet man ju då att om ens partner har sjukdomssymptom så får inte hen vara med. Och då kan ju, alltså jag tror att det kan vara hjälpsamt ändå att man försöker göra en plan B och kanske också en plan C. Att man har liksom, att man planerar det som man kan planera, det som man kan liksom påverka, det kan man ju förstås försöka påverka. Men det som vi inte kan påverka, där behöver vi ju förhålla oss på något annat sätt. Se oron som, oro är ju bra, det fyller ju en funktion, för det kan hjälpa oss att planera framåt och att göra liksom att vara förberedda på olika saker. Men oro i sig kan också vara någonting som gör att vi mår dåligt. Och då tror jag att då kan man försöka liksom, om man känner att man hamnar i oro, då behöver man försöka ta tag på det på något sätt. Men jag tror ju att så tror jag faktiskt att småbarnsföräldrar, det som vi var inne på där i början, att det finns mycket gott i det. Och jag tycker också att jag ser det runt omkring mig, att småbarnsföräldrar faktiskt fortfarande går på simskolor och är ute och leker och sådär.
Man har ju inte lika mycket tid kanske att tänka allt för mycket.
Mm. Och det tror jag är något extremt gott faktiskt. Alltså om du har jättemycket tid att tänka, det finns ju nästan ingenting som är värre än det för oro.
Precis. Alltså något som är, tycker jag, stressande lite grann är ju den här ovissheten, hur länge det här kommer hålla på. Och det är det ju ingen som har ett svar på. Har du något så här avslutande och konkret råd för att just orka med ovissheten, att när kommer det här att bli bättre och normalt igen?
Nej, men det är ju, för det första är ju det tufft. Vi är vana att kunna planera liksom våra semestrar. Ja, men nästa år på sportlovet så har vi redan bokat en stuga. Så brukar det ju se ut för många av oss. Så det är ju jobbigt i sig. Men vi kan ju fortfarande drömma och planera kring vad vi ska göra sen. När vi inte är begränsade av den här situationen. För en sak är ju säker, att det här kommer ju att passera. Vi kommer ju att komma förbi det här. Och då kommer vi att kunna göra en massa saker som vi inte kan göra just nu. Och det kan vi ju fortfarande se fram emot.
Just det, att drömma ändå kan vi göra. Även om vi inte kanske bokar så himla mycket just nu.
Ja, vi kanske inte kan göra det den här sommaren. Men det kanske vi kan göra nästa sommar.
Ja, det här var dagens avsnitt från oss på Rullavagnpodden. Stort tack Maria för dina kloka tankar här i den smått påfrestande vardagen just nu. Och vi är tillbaka nästa vecka. Då pratar vi om rädsla hos barn med barnpsykologen Lars Klintvall. Då kommer vi också in på hur du pratar med barn om rädsla för coronaviruset och hur vi som vuxna undviker att föra över vår egen oro. Ta hand om dig och kämpa på, så hörs vi nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av mat.se.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.